Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Varmt välkommen till Utrikespodden. Det här är Zebulon och i det här avsnittet av podden har vi en speciell gäst, nämligen för detta klimat- och miljöminister Åsa Romson, som samtalar med mig på temat klimatdiplomati. Trevlig lyssning. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break. From politics and a permanent break. Talking about Brexit. Åsa Romson, varmt välkommen till Utrikespodden.
Tack så mycket.
Första frågan, vad är din bakgrund?
Min bakgrund är miljöjurist kan man säga, som också slog in på politikens banor för 15-20 år sedan vid det här laget. Och jobbade parallellt ganska mycket med miljöpolitik fokuserat både i Stockholm och sen i riksdag och i regering. Jag var ju miljö- och klimatminister då 2014 och 2016. Men slutade med politik från riksdagen 2017. Så sen dess har jag jobbat bara som miljöjurist och forskare. Numera på ett miljöinstitut som heter IVL, Svenska Miljöinstitutet.
Jättespännande. Och temat för det här poddavsnittet är ju då klimatdiplomati. Någonting som du har väldigt mycket erfarenhet av. Och jag har ju läst i din bok Från trängselavgifter i Stockholm till klimatavtal i Paris. Mina 15 år i miljöpolitikens tjänst. Så jag har läst ett kapitel om det internationella klimatarbetet som jag tyckte var jätteintressant. Och jag har ju mer av en bakgrund inom utrikes- och säkerhetspolitik och är van vid att läsa om förhandlingar kopplat till kärnvapen, olika vapensystem. Och då var det jätteintressant att läsa om det här perspektivet med internationella förhandlingar utifrån ett klimatperspektiv, som ju är jätteviktigt eftersom vi har det här stora toppmötet i Glasgow om ett par veckor. Så jag är väldigt glad att vi kunde få till det här mötet. Och då tänkte jag som en inledande fråga på det här temat, kan du beskriva vad klimatdiplomati är för något?
Det finns säkert flera, vad ska man säga, definitioner inom, som statsvetare och sånt använder, men jag skulle kalla det helt enkelt det internationella samtalet om klimatfrågan. Och det samtalet är viktigt mellan politiker, mellan länder rent faktiskt för att kunna sluta avtal där man jobbar framåt en världsordning som kan hantera kanske en av vår tids och absolut en av vår generations största frågor. Det vill säga hur hanterar vi klimatfrågan på ett så säkert eller så pass lite osäkert sätt som vi kan. Vi har både en klimatanpassning att göra av samhället, men vi har framförallt en oerhört stor klimatomställning att göra genom att helt enkelt sluta använda fossila bränslen och att göra den omställningen rättvist och socialt accepterad i världen är naturligtvis otroligt svårt. Och klimatdiplomati handlar helt enkelt om att ha det här internationella samtalet diplomati signalerar ju oftast att det är bara mellan länder, men jag skulle vilja peka på att i klimatsammanhang så har det varit minst lika viktigt med andra spelare, alltså företagsorganisationer, civila samhället, men också naturligtvis forskarvärlden till stor del.
Och det är någonting jag tänkte vi ska återkomma till så länge fram, för det är också någonting som jag noterade i din bok, hur du lyfter fram att det är ett väldigt stort spektrum av aktörer, och precis att det inte är lika statsfokuserat som det kanske är inom andra områden inom internationell politik. Och klimatdiplomati centrerar sig mycket kring de här stora klimattoppmötena, COP som jag tror liksom förkortningen eller akronymen är. Kan du beskriva kortfattat historiken bakom COP-upplägget och vad som är syftet med de här stora mötena?
Ja, så varför det heter COP är för att COP står för Conference of the Parties, så det är helt enkelt den juridiska termen för förkortningen för möten som man bestämmer sig inom ramen för en konvention. Och det här är ju då klimatkonventionen som ju formades och skrevs under Rio-konferensen 1992, och där man då tecknade underprotokoll, och Parisavtalet är så att säga det senaste partsprotokollet i den, eller partsavtalet inom den konventionen. Och då träffas man varje år, har man sagt, i den konventionen. I andra konventioner kan det vara kanske oftare, men oftast kanske lite mer sällan. Och det är viktigt av, alltså på klimatsidan har det blivit liksom det möte som varje år påminner världens länder. Åtminstone på en liksom, även om den nationella politiken kanske inte alls har handlat om klimatpolitik överhuvudtaget, så är man liksom varje år, så ska man delta då på det här mötet, och det gäller att bestämma på vilken nivå. Ofta så har det ju satts att det ska vara nivån av miljöministrar eller då den ansvariga ministern, och det sätter ju då ett visst samtal. Så att de här årliga återkommande möten har varit viktiga dels för samtalet mellan faktiska regeringar, det är ministrar som möts och som då hanterar den här frågan, men också har det ju blivit ett möte som vid flera tillfällen i historien och på senare år har varit ett möte där runt omkring så har det funnits en stark lobbying eller påverkan från civila samhället, från forskare och från också väldigt starka plattformar där inte minst innovationsföretag, de företagskonstellationer som så att säga ser möjligheter och vill jobba med klimatomställning, visar upp sig och visar upp att det går, och det har liksom blivit en möjlighetsplattform, de här mötena. Så på det sättet har de ju även i tider där klimatdiplomatin har varit ganska hårt åsatt och inte kommit så långt, eller mötena inte kommit så långt, så har själva de årliga mötena varit viktiga för att påminna om frågan.
Och vilken roll och vilket inflytande har Sverige, som ju är ett relativt litet land, som aktör i internationella klimatförhandlingar? Vilka förutsättningar har vi att kunna påverka?
Ja, vi har ju haft en nyckelposition många gånger och i flera delar egentligen av uppbyggnaden av det internationella konstitutionella ramverket för klimatdiplomati. Inte minst har vi varit väldigt starka genom att forma de här vetenskapliga plattformarna. Vi är både forskare i bakgrunden för själva upptäckten så att säga att koldioxid i atmosfären skapar klimatförändringar, men också med Bert Bolin också den styrka man hade i att forma kanske den första kraftfulla vetenskapliga panelen i FN-systemet, den för klimat, alltså IPCC. Så det har varit ett väldigt viktigt bidrag, men sen har ju Sverige genom ett långt engagemang i frågan och så att säga alltid varit en part som man har vänt sig till för, eller som har erbjudit sin hjälp till andra länder och länderkonstellationer, EU inte minst, så har man ju samverkat för att försöka få kompisar och partner i andra länder att komma med och göra initiativ. Man har tagit många internationella initiativ på olika områden. Det har handlat om SOT, det har handlat om subventioner, det har handlat om alla sådana frågor som även klimatskatter och liknande. Så att, ja, på olika sätt så har man dragit i det här. Och kanske kompisdraget med ett antal olika länder, lite olika i olika konstellationer. När jag var minister så var trojkan Tyskland, Storbritannien och Sverige är ganska viktig i EU till exempel. Vi hade förmöten inför viktiga EU-toppmöten och sådana saker för att få klimatfrågan framåt.
Och för någon som inte är insatt i de här olika processerna, vad skulle du beskriva är de största konfliktfrågorna på de här COP-mötena?
Ja, det är ju en ganska uppenbar konfliktfråga, inte minst mot de oljeproducerande länderna, och då kanske högröstat mest Saudiarabien och oljestaterna. Men vi har ju ett grannland som också är en oljeproducerande stat som har försökt att spela en kreativ roll, men ändå ja, backa sin egen oljeproduktion så att säga. Det här är, där har det ju varit ett starkt motstånd från att ta upp frågorna. Den andra stora uppenbara frågan som ju kanske haft ännu mer uppmärksamhet, det är väl så att säga livsstilen, att ha rätten att göra av med mycket koldioxid eller mycket fossila bränslen och släppa ut mycket koldioxid, att det inte får bli en hämsko på vilket sätt man bygger sin ekonomi. Det var ju någonting som blev känt under citatet "The American lifestyle is not for negotiable", som den amerikanska administrationen framförde som en anledning till att man inte skrev på Kyoto-avtalet till exempel. Eller där det så att säga från tid till annan kommer upp att det här är ju en fråga om ekonomisk politik och utvecklingspolitik, och i det så har ju inte även på senare år naturligtvis varit viktigt med hur den transatlantiska länken har varit utvecklad, men också inte minst relationen mellan den kinesiska ekonomin och den amerikanska, som har bestämt hur de parterna har kunnat ställa sig till olika förslag eller kommit med olika initiativ.
Och som du var inne på tidigare, så är det inte bara stater som är viktiga aktörer i klimatsammanhang, utan det finns ett brett spektrum av andra aktörer, exempelvis då forskningsinstitutioner som du nämnt, näringsliv och även sociala rörelser. Och vi har ju sett i Sverige hur Fridays for Future med Greta Thunberg har varit väldigt drivande globalt sett. Hur ser den här slags interaktionen ut med de här olika aktörerna, den dynamik som även på mötena men även när det inte är möten?
Ja, det är ju en dynamik där jag tror att de här, alltså FNs möten, alltså COP-mötena, har ju blivit då den här plattformen som också möjliggör för organisationer att vokalisera och bilda internationell opinion. Det har ju varit viktigt för många starka civila samhällsorganisationer att göra så. Och samtidigt med en plattform där också då, som sagt, var företag men också forskare på senare år har kunnat sluta band. Och det har ju varit ett smart sätt för FN att hitta en allierad och hitta liksom helt enkelt sätt att få den här frågan att hålla kvar den på agendan. Och allt från, det är ju även kändisar på de amerikanska, eller den här FN-veckan som numera brukar bli en klimatvecka i samband med att generalförsamlingen öppnar eller i anslutning till det, så är det ju också väldigt vanligt med att det är allihanda stora filmstjärnor och andra som också väljer att propagera och låna ut sitt namn till att säga hur viktig den här frågan är, att politikerna måste våga och så vidare. Det måste antas nya mål. Och jag tror ju att den pushen har varit jätteviktig för att just få till att det ska vara möjligt för en miljöminister från ett land att komma hem så att säga till sin huvudstad och statsministern och säga att nej, men vi ska nog ändå gå med på det här, för det blir så tråkigt om vi ska vara motsträviga så att säga, även om det kan vara svårt för våra företag och industri kanske i ett första timme. Men nu har det ju tippat över, så nu börjar man ju mer och mer så att säga vilja vara den som sticker ut och den som visar att det här kan verkligen vara en väg framåt. Det kan vara ett framtidsrecept för också ekonomisk utveckling. Men riktigt om man vågar hoppa på det tåget eller inte, det återstår väl att se, eftersom vi... Ja, det är lite dubbelt just nu tycker jag i utvecklingen. Vi ser fortfarande både så att säga rekordutveckling i lösningar, och samtidigt så ser vi hur utsläppen fortsätter, eller de minskar i alla fall inte. Och det här är väldigt, väldigt problematiskt, för samtidigt får vi en ökad frustration med all rätt, inte minst i den unga generationen. Och det är den unga generationen, inte bara i välfärdsländer som Sverige och Tyskland där ungdomarna så att säga har möjlighet att gå ut på gatan, utan det här har vi sett i många utvecklingsländer. Och det här är ju en polariserande faktor som också kan skapa konflikter, det tror jag.
Som ju ofta är de som bedöms kommer drabbas hårdast av klimatförändringar. Att unga människor i länder som inte har ekonomiska förutsättningar att klimatanpassa och så vidare.
Framförallt är det väl unga människors allmänna framtids tro på att det finns ett, att man är del av ett samhälle som bygger någonting där de har en framtid. Jag tror säkert att det är länder, även att det inte alltid kanske de fattigaste ungdomarna som har möjlighet att protestera mest, men att det är ungdomar som blir mest engagerade visar ju ändå på att det här är en fråga om framtidstro, ett vägval, men det handlar också om att då släppas till och bli, känna att man är en del av beslutet. För det paradoxen med klimatfrågan blir ju att alla kan skylla på tidigare generationer, att de har gjort fel och det är, ja, det är i Sverige väl Proppenorvar eller något annat som man skulle skylla på liksom. Och det kan ju skapa en väldigt frustrerande politisk situation att där det är svårt att hitta lösningar helt enkelt.
För att återgå till ditt kapitel så kulminerar ju det i Parisavtalet, men du börjar med att beskriva ett mer eller mindre misslyckat klimattoppmöte, det i Köpenhamn 2009. Vad var det som gjorde att det toppmötet misslyckades?
Ja, det var ju flera saker. Dels diplomatiskt har vi antagligen skrivit ett hyllmeter med forskartexter kring hur Danmark som land inte klarade av en högt uppsatt agenda för att hålla i mötet. Man fick ju en disharmoni i mötet i det att många, inte minst utvecklingsländer, kände att de var utestängda. Det var liksom förhandlingarna skedde någon annanstans än i de förhandlingsrum där det skulle ske. Så att det fanns ingen tillit i förhandlingarna. Men framförallt så var ju omvärldssituationen svår, därför att det som hade hänt, man satt och skulle ta vidare ett Kyoto-avtal som byggde på att de rika länderna hade åtaganden men inte så att säga de så kallade fattiga länderna, men man var inte överens om vilka som var rika och fattiga, eftersom framförallt Kina, men även Brasilien, Sydafrika och till viss del Indien på en skala var på väg att vara det som kallas då för economies in transition, eller inte in transition för de öststaterna, men alltså de var så pass, BRIC-länderna var så pass starka ekonomier, de hotade ju redan vid det laget så att säga att ta mycket mer ekonomisk makt, och det här avspelades ju i att det för USA var omöjligt att gå med på åtaganden på klimatområdet som inte Kina gjorde, och då fick man en spricka i det här. Och processen i Kyoto var ju det som kallas för top-down-process, att man liksom sätter, och det har varit framgångsrikt i flera miljökonventioner. Man samlas, man tittar på den globala spridningen av ett miljöproblem, man tittar på hur kan man tillsammans och liksom sänka på den miljöpåverkan och sätter olika standarder. Så gjorde man med Montrealprotokollet till exempel för freon- och ozonpåverkande ämnen och så vidare. Så att det var ju en teknik man kände till. Men här visade det sig att man kunde liksom inte få till ett beslut med den här top-down för att länderna var så oense om, men det här var en så känslig fråga när det handlade om ekonomi. Och det intressanta som kom efter Köpenhamn, det var ju att det faktiskt växlade till en bottom-up-process som i dagsläget har visat sig ha större potential att lyckas, tror jag. Den är mer flexibel. Då kan en del säga att den är liksom juridiskt internationellt lite svagare, men får man en följdlagstiftning som vi har nu i flera länder med nationella klimatlagar, och vi får nationella åtaganden som ses som förbindande. Vi ser ju också rättsliga utslag idag där domstolar faktiskt ser att länder måste ju, om de har sagt att de ska följa Parisavtalet så att säga, också leverera åtminstone i målsättning. Och sen måste politikerna då knäcka den här svåra nöten. Hur ska omställningen faktiskt tvingas fram?
Och du var ju närvarande vid Köpenhamn-toppmötet som en observatör, om jag inte minns fel, från din bok. Och utifrån det drog slutsatser för när du sen var klimat- och miljöminister inför Paris-toppmötet, att operationalisera de slutsatserna. Kan du beskriva lite hur du och ditt team arbetade för att ta fram en förhandlingsstrategi inför Paris-toppmötet? det var 2015. 15,
ja. Precis. Ja, Paris 2015 förbereddes ju lång tid innan, och med det franska ordförandeskapet som ju var väldigt dedikerade uppgiften och som också lyckades skapa en tillit i processen. Från svensk sida så såg vi att vi hade en god tradition att ha liksom ett starkt förhandlingsmandat och ta med oss det hemifrån. Jag tyckte ju som minister att det här var extra viktigt eftersom poängen med Parisavtalet var ju att vi skulle få ett globalt avtal, och per definition då så skulle det ju det bli mindre hårdfört i de långsiktiga åtagandena från rika länder, men det skulle vinna i att ha en bredd och att alla skulle vara med vid bordet, så att säga. Och det här behövde man förbereda de svenska aktörerna för, och också engagera och involvera, så att vi tog ju den uppgiften på allvar genom att också se till att vi i Sverige stöttade och fick till plattformar där civila samhället och företag, kommuner inte minst, som hade flera svenska städer, hade ju redan under lång tid jobbat med att i internationella nätverk få till klimatstrategier framåt. Så att här kändes ju att det fanns en bra bas, men det gällde att knyta ihop dem med också att den här basen behövde ett globalt avtal, så att det fanns en efterfrågan på det. Så att vi samlade ju både innan de här plattformarna, skapade Fossilfritt Sverige som en sånt nätverk, och det har ju fortsatt att använda också för att säkerställa en implementering av en svensk klimatpolitik. Men det var ju också ett sätt att få de svenska nätverken att använda sina internationella nätverk, för där inser man ju som politiker att man är ju bara ett språkrör tillsammans med de andra länderna, men i och med att klimatfrågan så mycket hanteras av väldigt många olika aktörer, det är väldigt många affärsbeslut, väldigt många investeringsbeslut som inte styrs direkt av politik, utan man måste ha med sig det som kallas för stakeholders eller aktörerna. Och då tänkte vi att det är många svenska företag och många svenska kommunnätverk där de svenska aktörerna är starka.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Att det gällde att engagera dem också. Vi fick ju se, om jag inte minns det fel, så var väl IKEA en av de som sponsrade med inredning på den här flygbaracken som själva mötet hölls i. Och Champs-Élysées var upplyst av olika LED-lampskonstellationer som också var bidrag från olika svenska företag. Så att det, ja, nej, men svenska engagemanget var brett, och jag tror att det var en av nycklarna till att det lyckades.
Hur var stämningen på plats, och kan du beskriva också hur ser en så här svensk klimattoppmötesdelegation ut? Vilka roller finns?
Ja, den har ju lite olika roller i olika tider på dygnet, typ, men olika faser av förhandlingarna. Mycket är ju kärnfulla förhandlingar som sköts av regeringstjänstemän, alltså av opolitiska tjänstemän med oerhört duktiga experter från vi hade ju från Energimyndigheten hjälp, men också framförallt från Miljö- och klimatdepartementet, men också från Finansdepartementet. Och sen jobbar ju Sverige väldigt intensivt inom EU-konstellationen, så här var det ju också gällde det att hitta de viktiga positionerna och kunna vara hjälpa EU att manövrera. Jag minns så väl, för det var Polen hade ju haft val strax innan, i början på hösten innan Paris-toppmötet, och de hade ju då gått från att vara ganska ska vi säga medgörliga i klimatfrågor till att bli ganska mindre medgörliga, får man säga, i en riktning där man
väldigt mer diplomatiskt.
Ja, väldigt diplomatiskt. Och då gällde det att se på vilket sätt EU skulle kunna, och jag kommer ihåg att jag var lite fascinerad, för att då utsåg ju han COP-ordföranden, den franska utrikesministern som ledde mötet, han utsåg ju några olika hjälp, jag vill säga friends of the chair, liksom, man skulle hjälpa till då på olika sätt, och det var roligt, jag fick uppgiften att hjälpa till med anpassningsfrågorna, mycket utvecklingsländer, och mycket hårda diskussioner där, men han utpekade också Polen till att leda skogsfrågorna, det var ju ett sätt att, så att säga, på något sätt få den här ministern att behöva ta ett ansvar för en större grupp och inte kunna framhäva den polska positionen så starkt alla gånger. Så att det är ju ett sätt som man försöker ta sig fram i klimatdiplomati, som ju i grunden är väldigt svår, därför att man kan ju med de regler vi har, med den alltså den värld utan världsregering, så är det ju väldigt svårt att tvinga stater till att göra saker och gå med på saker.
Spelar, jag tycker alltid det här är en intressant fråga när det kommer till internationella förhandlingar som kan vara vad som helst. Spelar personliga relationer någon roll? Eller är det bara staters intressen och olika aktörers intressen som dikterar villkoren för förhandlingar? Eller finns det utrymme där för att om du har en bra personkemi med din motpart, att det är enklare att nå fram till en överenskommelse då?
Jag skulle säga att det spelar väldigt stor betydelse det är min lärdom av diplomati i stort, att där handlar de personliga relationerna väldigt, i väldigt stark utsträckning. Jag tror att det blivit ännu mer så efter Trump-eran, höll jag på att säga, där ju, så att säga, mycket av diplomatins regler i övrigt upplöstes. Sen är det klart att ländernas positioner i grunden utgör olika ramverk som är svåra, och de försvinner inte bara för att man råkar ha en god relation eller så. Men ska man få någonting gjort, då gäller det ju att ha bra diplomater med sig och goda relationer, och spela dem rätt, så att säga. Att se till att diplomater som har goda relationer eller god förståelse för frågan och kan prata med olika aktörer också, får dem och är villiga att ta initiativ. Liksom roliga, kan ta nya idéer och få dem att hända. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och här har väl klimatdiplomati varit intressant, just därför att det har florerat väldigt mycket initiativ, och långt ifrån alla lyckas, men en del lyckas, och de kan komma ganska långt, och då det har hjälpt frågan framåt.
Så något år efter Parisavtalet rådde i hamn, så att säga, så tillträdde ju Donald Trump som president i USA, och han gjorde ju en väldigt stor grej av att han var president för invånarna i Pittsburgh, inte Paris, och sa att han skulle lämna Parisavtalet. Och som jag minns det, och då var jag inte jätteinsatt i klimatfrågorna, men som jag minns det fanns då en farvåga att det här skulle kunna leda till att hela avtalet föll samman när en så stor och viktig aktör som USA lämnade. Men det hände inte. Var det här bottom-up metoden, ett sätt att säkerställa att avtalet och målsättningarna fortfarande fanns kvar, leder vidare trots att USA då aviserade att man skulle lämna.
Jag tror att själva liksom leveransen i Paris, att den hade fått, vi var nog många som var delvis förvånade över att en ett sånt av bara beslutet att det blev en uppgörelse i Paris var ju väldigt väldigt långt. Jag kommer ihåg, det var liksom det som var den här förlösande känslan. Det var ju egentligen inte jag menar det var ju, man samlar ju inte ett FN, normalt sett så samlar man ju inte ett FN-möte med världens ledare. Du får dit, du har statsministrarna dit initialt för att ge sitt så att säga stöd för att konferensen ska hållas. Du har deras så att säga personliga miljöministrar som ska sen ta fram avtalet och få en signatur i slutet, liksom, eller ett godkännande med ett klubbslag i slutet på mötet. Du gör ju inte hela den liksom teatern om du inte är ganska säker på att det här kommer gå i lås. Möjligen Köpenhamn undantaget då. Så att det var ändå konstigt att det blev en sån otroligt positiv reaktion på att det faktiskt gick i lås och att det faktiskt blev ett avtal. Och jag tror att det beror på två saker. Det ena var ju så att säga att Köpenhamn hade misslyckats och världen på något sätt var så här, men det här med de här internationella klimatdiskussionerna, de led ju aldrig någonstans, man blev liksom så här positivt överraskad. Men det andra var ju att det dessutom är ett avtal som faktiskt har substans. Det blev inte så att säga den absoluta botten av precis det som alla kunde gå med på, utan det var snarare då en förhandling där olika parter fick ge med sig på vissa punkter, men alla fick med någonting som de tyckte var riktigt viktigt och kände att det här är en väg framåt. För att till synes och sist när dagen är slut så är det här en fråga där inget land klarar sig ensamt. Vi sitter alla i samma båt. Klimatförändringarna är på väg. Klimatförändringarna pågår på grund av ett kollektivt beteende med fossila bränslen. Vi måste göra det här tillsammans. Så jag tror att det förlösande att det blev ett avtal blev ju i sig så oerhört positivt. Så att jag tror det var den grundläggande kraften som gjorde att när Trump i USA, där man förvisso var väldigt skeptisk till det här, inte hade den gensvaret i andra länder. Att Frankrike såg det som helt självklart att försvara Parisavtalet. Det hette ju Parisavtalet, så att det måste ju försvaras av Frankrike. Och de är ju inte dåliga på internationell diplomati. De har ändå lyckats få sitt eget språk att bli liksom fortfarande diplomatiska språket. Naturligtvis flera andra, alltså Storbritannien var fortfarande med, Tyskland var fortfarande på, Europa stod fortfarande oerhört enat kring att klimatfrågan var, och man hade fått hela den afrikanska kontinenten mer eller mindre att säga att det här är en ödesfråga, annars går vi under liksom. Så att när det var väl G6-mötet eller om det var G20-mötet, nu kommer jag inte riktigt ihåg för det var på den tiden, slog fast att de minsann fortsatte på Paris, då tror jag att det liksom kom från den resonansen av internationell diplomati sen tidigare, så att USA blev snarare den avvikande parten.
Och det finns ett citat i boken som kopplar in till det här som jag tycker är väldigt intressant, och där skriver du i slutet av det här kapitlet: för både Parisavtalet och den svenska klimatlagen tror jag att styrkan faktiskt främst ligger i hur du får klimatfrågan att läggas i politikens huvudfåra snarare än det precisa klimatmål som det gett upphov till. Kan du förklara det resonemanget lite grann?
Nej, men det handlar ju lite om att det var ju väldigt mycket, och jag har ju själv varit del av den rörelsen i Miljöpartiet och följt den svenska miljörörelsen i att varit slåss för vissa siffror och vissa mål, och vi ser ju diskussionen nu också i EU. Det blir ju gärna så i den, ska vi säga, inrikespolitiska debatten att man liksom säger, nej men vi vill att det ska vara minus 40, nej vi ska vara minus 45, nej minus 50. Och det jag såg i de här processerna som speglar sig väldigt väl i det internationella samtalet, men också likväl när man ska forma en nationell ram liksom för diskussionerna, det är att det blir viktigare med ramarna och konstruktionen än, och att det sätts mål. Det är väldigt viktigt, det visar det mesta forskning, att målsättandet, liksom, att precisera, att följa upp mot mål är jätteviktigt. Det i sig föder liksom de här idéerna och drivkraften. Men exakt vilket mål det är, att ett mycket radikalare mål skulle vara viktigare än ett något mindre radikalt mål men likväl drivande, det tror jag att det är svårt att visa. Det var samma sak med Paris, men kritiken var ju att det saknades skrivningar, viktiga skrivningar som hade väldigt varit bra att ha med såklart kring vilka mål olika länder, kategorier borde ha på medellång sikt och så, för att kunna inte bara det här att vi ska vara väl under 2 grader totalt sett, och vilket man översatte då till liksom nollutsläpp 2021 tror jag globalt, men ja, liksom, och att det skulle vara netto för lika länder i mitten av århundradet och sådär. Så att jag har gått mer mot att det här med klimatmålet, det blir gärna den retorik som politikerna och olika rörelser samlas kring, men det viktiga blir egentligen att processen blir satt och synad, och att den håller, att man fortsätter att följa den. Och det var ju det som var intressant och lite det som USA utmanade på Parisavtalet. Skulle processen hålla? Ja, det är väldigt spännande att den gjorde det. Man hade ju lite hjälp där av att man hade kopierat de juridiska åtagandepunkterna, så att säga, eller hur man konstruerade det här avtalet från Kyoto-protokollet kring hur gör man när man går ur det här protokollet i juridiska internationella skrivningar då kring, ja, går man ur, hur ska man meddela det, hur lång tid senare kan man frånträda och så vidare. Och där sattes ju då regler med spegel i Kyoto-protokollet som gjorde att Trump fick... Han kunde meddela att de inte skulle vara med, men sen skulle USA ändå de facto vara med fram tills långt senare.
Och nu när vi sitter här så är det ett par veckor innan nästa klimattoppmöte drar igång i Glasgow i Storbritannien. Och det här får ju väldigt mycket uppmärksamhet, och just nu också när vi spelar in det här så pågår ju UNGA i New York, och där är också då klimatfrågan väldigt framträdande som jag förstår det. Hur skulle du beskriva de stora frågorna vid Glasgow, och kommer Glasgow vara ett möjligen viktigare möte än Paris, eller hur skulle du säga att det fungerar?
Nej, men om Paris satte, så att säga, Parisavtalet är ett ramverk, det i sig minskar inte utsläppen egentligen någonting, men det är en ramverk inom vilket länderna kan fortsätta att diskutera och säkerställa policies som faktiskt minskar utsläppen. Och då är väl Glasgow, så att säga, ett lackmustest på att den här processen, Parisavtalet, faktiskt används. Därför att det man tänkte sig i Paris, det var ju att man skulle få en global stocktaking, alltså att man, en översyn av vart man är på väg, och att man skulle tvinga länderna till att beakta då, sett utifrån den här globala situationen, måste man skärpa sina klimatkrav. Och hela Paris-texten är liksom gjord ut efter att saker och ting måste gå framåt i en progressiv riktning, att du får inte gå bak, och att det var en väldigt viktig princip för EU-länderna också, att man inte får liksom backa i sina klimatåtaganden. Och det blev ju väldigt kritiskt då för USA när efter ett presidentval de ville backa. Och det får man alltså inte enligt Paris. Så att om Parisavtalet, så att säga, i sin procedur, i sin form ska fungera, ja, då måste vi nu i Glasgow se att man fortsätter att leverera stärkta klimatpositioner, eller åtminstone inte att det, så att säga, sackar och går bakåt. Och där tror jag att frågan, alltså IPCC-rapportens nu, den Working Group 1 var det väl som redovisade sina första slutsatser, som ju pekar snarare på att forskarna skärper rekommendationerna, att det här är ännu mer allvarligt, flera indikatorer för att vi har allt att vinna på att minska så fort som möjligt de här utsläppen. Det stärker ju också att det verkligen är framåt som man måste gå i Glasgow. Så att jag skulle säga att, ja, Glasgow är viktigt för att det bevisar om Paris funkar eller inte. Blir det allt för stort bakslag i Glasgow, då kommer man återigen ifrågasätta om Parisavtalets funktion fungerar. Just nu så tror jag ju att det kommer att göra det, därför att man har inte tid och kraft egentligen just nu att sätta sig igen, att börja diskutera de här grundläggande spelreglerna, för det är ju det som är Parisavtalet så att säga, utan nu måste man ju leverera politik och process och agera inom processen, inte att sätta sig liksom och så här rycka undan liksom, ja, om man ska säga lite grundlag så att säga, för att, utan nu måste man leverera de konkreta regelverken och de konkreta vägarna framåt, och det är det Glasgow är satt att göra genom högre ambitioner och visa på steg framåt helt enkelt.
Och en avslutande fråga, ett uttalat mål med den här podcasten, det är att entusiasmera våra lyssnare och få dem att engagera sig på olika sätt i utrikesfrågor, och jag kan tänka mig att väldigt många efter det här samtalet känner ett sånt glöd för att engagera sig i klimatfrågorna som i per definition är internationella. Har du några tips eller råd hur man kan engagera sig? Och det kan antingen vara inom ramen för partipolitik eller om det finns andra sätt som man kan göra sin röst hörd och bidra till den här kollektiva ansatsen att hantera klimatförändringarna.
Alltså det som är roligt med klimatfrågan är ju, förutom att det är en dyster, ja. Det är en dystopi som är framför, det blir så här lite dubbeltydigheter där, men det är ju, jag brukar säga när jag pratar med studenter, föreläser en hel del, och då att liksom, de är ju idag den generation som ju tyvärr har fått ansvaret att lösa det här, och vi har mer kunskap än någonsin om hur viktigt det är. Men vi har också faktiskt mer kunskap än någonsin om hur vi gör oss av med fossila bränslen. Så att man kan engagera sig på väldigt många olika nivåer, allt från innovation i möjliga, andra möjliga sätt att göra. Jag tror att dagens ungdomar inte minst är väldigt väl pålästa vad det är som fossila bränslen används till, hur man är en del av en sån konsumentkedja själv, men också inte minst naturligtvis, och jag menar, det är roligt med den här podden, att i grund och botten så är det ju ett engagemang för en gemensam värld och en gemensam samhällsordning, eller en samhällsordning där alla människor har möjlighet att se en framtid, och där skulle jag verkligen vilja slå ett slag för att både engagera sig inom, om det är miljöorganisationer som man ser står nära eller har intressanta delar, eller om det är i så att säga grannskapet där man helt enkelt påverkar hur man kan lösa saker på ett bättre sätt klimatmässigt, hjälpa till med att tipsa, att läsa på om klimatfrågan, och så tar man de steg som man känner att man kan, men också att jobba inom partierna såklart, därför att vi vet att det, och det såg jag inte minst när jag jobbade partipolitiskt, att det jag menar, jag jobbar fortfarande inom Miljöpartiet ibland, men det är ju viktigt att se att det finns krafter i alla partier som är jätteengagerade i klimatfrågan, och att man behöver diskutera de här frågorna och stötta och blöta och hitta lösningar. Och där tror jag ju verkligen att klimatfrågan är idag inte en fråga, utan det är väldigt många frågor, och att det handlar om att se till att kräva svar på hur gör man då? Inte bara kräva svar på vilket mål har ni, utan hur ska det här faktiskt lösas? För det är lätt att politiken slingrar iväg och blir en fråga om saker som låter enkla och trevliga, men inte kommer till att vi faktiskt måste få bort vissa beteenden och vissa tekniker idag som inte kommer vara hållbara.
Absolut. Jag tycker det är en jätteviktig poäng, och jag märker av det när jag jobbar med försvars- och säkerhetspolitik, hur klimatförändringar dyker upp som en väldigt viktig och framträdande fråga, exempelvis hur det driver på konflikter, spär på konkurrens om resurser och så vidare. Så det är verkligen den fråga som går att identifiera inom så gott som alla områden. Tack så mycket för det kloka svaret, och tack så mycket för det här jätteintressanta samtalet. Jag har lärt mig väldigt mycket, och det är inte att säga så mycket egentligen, kan jag väl tycka. Och jag vill också säga tack för ditt engagemang i miljöfrågor, och för att du gjorde din slags politiska värnplikt som klimat- och miljöminister. Jag tycker vi allt för sällan tacka dem som engagerar sig i den yttersta spetsen i vår demokrati, vilket du gjort. Och du beskriver också det viktiga arbete som du och ditt team gjorde med Parisavtalet. Och det är ju, Barack Obama brukar ha en metafor om politik som ett relay race, där man liksom springer sin sträcka och så lämnar man över batongen till nästa gäng. Och så känner jag liksom nu med klimatfrågorna. Tack så hemskt mycket, Åsa Romsson.
Tack så mycket. Tack för att du fick komma hit. Stafettpinnen får gå vidare helt enkelt.
We'll be right back. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.